Välkomna till den åttonde predikan från den här boken, Ett flödande ljus, predikningar över Romarbrevet. Vi har nu kommit in i kapitel 4 och ska läsa de åtta första verserna. Men låt oss först samla oss i bön. Må nu hoppets Gud fylla oss med all glädje och frid i tron, så att vi överflödar i hoppet genom den helige andes kraft. I Jesu namn. Amen. Paulus skriver i Romarbrevet kapitel 4, verserna 1 till och med 8. Vad ska vi då säga om att Abraham fann vår förfader efter köttet? Om Abraham förklarades rättfärdig genom gärningar, då har han något att berömma sig av, men inte inför Gud. För vad säger skriften? Abraham trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet. Den som har gärningar får sin lön, inte av nåd, utan som förtjänst. Men den som utan gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig, han får sin tro tillräknad som rättfärdighet. Därför uttalar också David sin saligprisning över den människa som Gud tillräknar rättfärdighet utan gärningar. Saliga är de som fått sina brott förlåtna, sina synder övertäckta. Salig är den som Herren inte tillräknar synd. Herre, skriv in dessa heliga ord i våra hjärtan. Helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Den här texten utgör en mycket viktig del av Paulus framställning av rättfärdiggörelsen. I Romarbrevets fjärde kapitel vill aposteln visa att det som han förkunnar, hur överraskande och revolutionerande nytt det än kan verka också hos sådana som, likt han själv, vuxit upp med skrifterna, alltså Gamla testamentet, i själva verket är vad Gamla testamentet lär om frälsningens väg. Det är alltså inte så att Paulus och Nya testamentet i övrigt lär en sak och Gamla testamentet någonting annat. Ibland framställs en sån felaktig föreställning till och med så grovt att man säger att Gamla testamentet är lag och Nya testamentet evangelium. Så är det verkligen inte. Båda testamenterna innehåller såväl lag som evangelium. Anledningen till att judar och kristna har olika läror om frälsningen är inte att judarna har en helig urkund, Gamla testamentet, som de kallar Tanakh, och de kristna en annan urkund, Gamla och Nya testamentet tillsammans. De olika uppfattningarna beror istället på att man tolkar Gamla testamentet på olika sätt. Judarna har inte förstått dess sanna betydelse. Paulus skriver i Andra Korintherbrevet 3, vers 14-16 om judarna. Men deras sinnen blev förhärdade. Än idag är samma slöja kvar när de läser det gamla förbundets skrifter, och den lyfts inte bort. Först i Kristus försvinner den. Ja, än idag ligger en slöja över deras hjärtan när de läser Mose. Men när någon omvänder sig till Herren tas slöjan bort. För att bevisa att den lära, det evangelium som Paulus förkunnar, också är Gamla testamentets budskap tar han först Abraham, sen David som exempel. Först då, exemplet Abraham. Abraham räknades som judarnas fader. kan vi se i Johannes 8:39 till exempel. Och judarna tänkte sig honom som en verklig förebild då det gällde sann rättfärdighet och fromhet. Som farisé hade Paulus tänkt att Abraham var rättfärdig, en helig man, på grund av sitt liv, sin karaktär och sina goda gärningar. Abrahams tro räknades in bland de goda gärningar som gjorde att han var en Guds vän. Men nu, som omvänd till Kristus, har Paulus en helt annan uppfattning. Nu visar han att Abraham blev rättfärdig inför Gud genom tro alena. Gärningarna ställs till och med i motsats till tron. Paulus citerar Första Mosebok 15:6 för att visa att Abraham inte har något att berömma sig av inför Gud. Inga goda gärningar. Där står ju: Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Det skriver Paulus i vers 3. Det är alltså där han citerar Första Mosebok 15:6. Och så kommenterar aposteln detta i nästa vers, vers 4. Den som har gärningar får sin lön inte av nåd utan som förtjänst. Här används en arbetsplats som åskådningsexempel då han vill visa vad det betyder att Gud räknar någon som rättfärdig. Om en arbetare och en arbetsgivare kommer överens om att arbetaren ska arbeta en dag för en viss summa pengar, då skulle lönen vid dagens slut vara något som arbetaren förtjänat. Som Paulus skrev i vers 4. Den som har gärningar får sin lön, inte av nåd, utan som förtjänst. Det skulle i en sån situation vara en förolämpning om arbetsgivaren vid löneutbetalningen efter den långa arbetsdagen sa till den anställde som slitit hårt: kom nu ska jag ge dig en gåva. Pengarna är inte en gåva. Det är något arbetaren har rätt till efter sitt slit. Men om någon inte arbetar och ändå får lön efter dagens slut, då är det sannerligen fråga om en gåva. Den icke-arbetande räknas som att han uppfyllt förpliktelsen gentemot arbetsgivaren, fastän han i själva verket inte har det. I vers 5 överflyttar Paulus exemplet från arbetsplatsen till det andliga området och säger: men den som utan gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig, han får sin tro tillräknad som rättfärdighet. Om en människa inte gjort något för att förtjäna rättfärdighet, men Gud ger honom detta ändå som en gåva, så är det fråga om ett tillräknande av rättfärdighet. Så handlade Gud med Abraham. Abraham tog emot frälsningen som en fri gåva, genom tron, inte som någon lön för goda gärningar. Sen går Paulus över till exemplet David. För judarna som härstammade från Abraham var patriarken det främsta exemplet på hur Gud handlar med sitt folk. Vad som utgör fundamentet för förhållandet mellan Gud och hans barn. Men också David är en central gestalt i Israels historia. Hans regentstid utgjorde krönet av Israels förflutna. Aldrig, varken tidigare eller senare, hade Israel varit så framgångsrikt som under kung Davids tid. Han var idealkonungen och man drömde om ett återupprättande av ett davidiskt stor Israel. Med tanke på detta måste naturligtvis också Davids vittnesbörd om hur Gud handlar med sitt folk vara mycket betydelsefullt. Därför uppmärksammar nu Paulus läsarna på vad David säger om hur rättfärdighet kommer till människor som i sig själva är syndfulla. Aposteln skriver i andra halvan av vår predikotext, vers 6 till och med 8. Därför uttalar också David sin saligprisning över den människa som Gud tillräknar rättfärdighet utan gärningar. Saliga är de som fått sina brott förlåtna, sina synder övertäckta. Salig är den som Herren inte tillräknar synd. Paulus citerar Psaltaren 32, vers 1 och 2. I denna psalm är David ångerfull och minns sina tidigare synder. Först hade David varit envis och framhärdat, inte velat bekänna sin synd. Han hade försökt förringa och bortse från sin synd, men det hade inte fungerat. David erkänner i då Psaltaren 32, vers 3 och 4. Så länge jag teg, förtvinade mina ben och jag stönade dagen lång. Dag och natt var din hand tung över mig. Min kraft rann bort i sommarens torka. Böjd till sina knän tog sedan David sin tillflykt till det enda som hjälper. I tron sökte han efter den Gud som förklarar den ogudaktige rättfärdig. Han hade inga goda gärningar att hänvisa till, bara ogudaktighet att bekänna. Och det var just vad han gjorde. Psaltaren 32, vers 5. Då erkände jag min synd för dig och dolde inte min skuld. Jag sa, jag vill bekänna mina brott för Herren. Då förlät du mig min syndaskuld. Gud förlät David all hans skuld. Den fria förlåtelsen genom tron, utan några tillägg av gärningar eller förtjänst, framträder här på allra tydligaste sätt. Detta är grunden till att David i glädje och lättnad kan ropa ut de ord som Paulus nästan ordagrant citerar i vers 7 och 8. Det är ord från Psaltaren 32, vers 1 och 2. Salig är den som fått sitt brott förlåtet, sin synd övertäckt. Salig är den som Herren inte tillräknar synd och som i sin ande är utan svek. Vi ska nu avslutningsvis i den här predikan se hur människan går, den troende människan, från minus till plus. Såväl Abrahams som Davids fall visar att frälsningen sker genom tro alena, utan gärningar. Det finns dock en skillnad mellan de exempel som Paulus anger. Denna skillnad innebär inte på något sätt någon motsättning, utan visar mer på rikedomen i frälsningen. Exemplet David visar hur alla synder utplånas i rättfärdiggörelsen. Från att ha legat på minus blir man så att säga nollställd i det att syndaskulden försvinner. Exemplet Abraham visar att man inte bara är nollställd utan till och med rik, ligger på plussidan. Man tillräknas en rättfärdighet som man inte har i sig själv, man räknas som att ha gjort alla de goda gärningar som lagen kräver. Såväl nollställandet, det vill säga förlåtandet av synder, som adderandet, det vill säga tillskrivandet av goda gärningar, har förstås med Kristi ställföreträdarskap att göra. All den orättfärdighet, all synd och ondska som människosläktet gjort sig skyldigt till lades på Herrens lidande tjänare, som är Jesus Kristus. I Jesaja 53, vers 4-6 läser vi: Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi såg honom som hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade Herren på honom. Allt det som gjorde att vi inte var rättfärdiga, överträdelser, missgärningar och skuld, straffades Jesus för. Detta brukar inom dogmatiken kallas Kristi passiva eller lidande lydnad. Han led på korset den eviga förtappelsens alla kval, helvetets oändliga pinor, för att vi inte skulle behöva göra det. Men Guds lag kräver också en positiv buduppfyllelse för att en människa ska anses vara rättfärdig. Det står ju i 3 Mosebok 18:5: Ni ska hålla fast vid mina stadgar och lagar, för den människa som följer dem ska leva genom dem. Jag är Herren. Och i 3 Mosebok 19:2: Ni ska vara heliga, för jag, Herren er Gud, är helig. Människan själv kan inte leva i enlighet med Guds vilja och på den grunden förklaras rättfärdig. Men Jesus har levt ett heligt, oskuldsfullt och rent liv i alla människors ställe. Därför profeteras det om honom i Jeremia 23:6, där han kallas Davids telning, kung och frälsare, på följande vis: Och detta är det namn man ska ge honom, Herren vår rättfärdighet. Ja, Jesus själv är vår rättfärdighet. Denna buduppfyllelse i vårt ställe brukar inom dogmatiken kallas Kristi aktiva eller görande lydnad. Så rika vi är. Vi har verkligen anledning att tacka Gud. Ja, tack vare honom är ni i Kristus Jesus. För oss har han blivit vishet från Gud, rättfärdighet, helgelse och återlösning, som Paulus skriver i 1 Korintierbrevet 1:30. Amen. Låt oss be. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans helige ande stadfäste ordet i våra hjärtan, att vi icke må vara glömska hörare, utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.